Välkomna till nattvardsgudstjänst, sista gudstjänsten innan vårt sommaruppehåll. Ett nytt hjärta och ett förnyat sinne blev min rubrik för idag. Och jag ska börja med två meningar ur kyrkoårets gammaltestamentliga text, Hesekiel 18 från vers 31 och 32. Skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Vänd om så får ni leva. Skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Vänd om så får ni leva. Gud vill att vi verkligen ska leva. Och därför vill han ge oss ett nytt hjärta, en ny ande, en ny källa för vårt liv. Han vill ge oss ett hjärta som kan slå i takt med hans hjärta. Han vill göra oss känsliga så att vi reagerar på hans närvaro och på hans tilltal. Och han vill förnya vårt sinne så att våra tankar blir mer och mer präglade av hans tankar och hans sätt att reagera och se på saker och ting. Låt oss be. Far, för din närvaro i våra liv. Tack för din närvaro i den här gudstjänsten. Vi vill böja oss inför dig. Kom med din ande och ge oss liv. Hjälp oss att ständigt vända om till dig och få liv. Förnya våra sinnen och ge oss nya och fräscha tankar. Ge oss ditt sinnelag och forma oss efter din vilja. Och låt oss mitt i den här världen få spegla ditt liv. Ta hand om oss i den här gudstjänsten och gör oss stilla inför dig. Stilla så att vi kan uppfatta din röst. Amen. En renad och försonad jord. Hur är det möjligt? Det är möjligt bara genom att våra hjärtan förvandlas och förnyas inifrån. Hur då? Jo, genom närheten till honom som har dött och uppstått till försoning. För oss och för hela skapelsen. I mina förberedelser för den här gudstjänsten så fortsätter jag att läsa i Hesekiel om hjärtat. Så, och jag hade redan börjat då på predikan, men då hände det sig att då växte de här orden om hjärtat. Så att jag kommer att säga några ord om det här i början, och det blir en liten mini-predikan, och sen i gengäld så blir den ordinarie predikan kortare. Och det visar sig att det här hänger ihop som det brukar göra i Guds ord. Jag läste i inledningen från Hesekiel 18 där Gud uppmanar till hjärtebyte. Skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Vänd om så får ni leva. Och tidigare i kapitel 3 och 4 så skriver Hesekiel om hjärtan som är hårda, eller förhärdade står det i vissa översättningar, eller i någon översättning. Och så vid två andra tillfällen i kapitel 11 och kapitel 36 så talar han om stenhjärtan. Också Jesus talade ju om hårda hjärtan, och det kunde till och med gälla lärjungarna. Till exempel när de inte trott på nyheten om hans uppståndelse. Och det grekiska ord som används i evangelierna när Jesus talar om hårda hjärtan, det är sklerokardia. Ni som är medicinskt kunniga reagerar, och kanske flera utav er. För kardia betyder hjärta och skleros, som vi känner igen från den medicinska termen arterioskleros, åderförkalkning som det kallades förut, betyder hårt. Jag fick för mig att jag skulle söka på nätet om arteriosklerås. Och då läste jag att det är en progressiv sjukdom i artärernas väggar som blir tjockare och förlorar i rörlighet. Och att den här sjukdomen beror på inlagringar i de blodkärl som leder blodet från hjärtat till kroppens olika delar. Det kan leda till blodpropp och andra hjärtkärlsjukdomar. Och det är alltså ett tillstånd som kan bli livshotande. Och det finns en andlig motsvarighet till den här sjukdomen. Och det är en process där vi mer och mer tappar vår förmåga att lyssna och reagera på Guds tilltal. Vår inre rörlighet och följsamhet försvinner. Hjärtats väggar torkar till och blir hårda. Vårt liv med Gud går mer och mer på sparlåga, och tillståndet kan till och med vara livshotande. Men Gud vill att vi ska leva. Han vill att vi ska leva med mjuka, rörliga hjärtan. Hjärtan som kan beröras av hans närhet. Så att vi hela tiden formas av hans ord och hans ande. Det är Guds ande som gör det här möjligt i oss. Och bevarar oss från sklerokardia, det hårda hjärtat. Vi läser också i Hesekiel 36 från vers 26 och 27, säger Gud genom Hesekiel: jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Ett mjukt hjärta alltså, ett levande hjärta. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud. För att våra hjärtan inte ska stelna till och bli tröga, så behöver vi leva i ständig förnyelse, en pågående förnyelse. Gång på gång behöver vi uppleva hur Jesus blåser sin livsande in i oss. Det är bara då, när Jesus blåser sin ande och andas liv in i oss, som våra hjärtan kan bevaras mjuka och formbara, fria från sklerokardia. Om en liten stund sen i den ordinarie predikan så ska vi höra vad Paulus säger i Romarbrevet 12 om den här ständiga förnyelsen. Vi älskar det för att han först har älskat oss. Det var det vi sjöng om. Jesus min Herre, dig vill jag älska. Du som i döden älskade mig. Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna. Giva mig villigt Herre åt dig. Jag ger mig själv till honom som först har gett sig själv till mig. Ända in i döden. Men kärleken är ju ingen engångsföreteelse. Därför så fortsätter han att ständigt ge sig själv till oss. Genom sin helige ande. Varje ny dag så vill han andas sitt liv in i oss. Så att vi hålls levande. Så att våra hjärtan inte stelnar utan bevaras mjuka och formbara. Inte heller från vår sida är ju kärleken en engångsföreteelse. Kärleken kan inte nöja sig med att vi en gång har överlämnat oss till Kristus, utan den manar oss att ge oss till honom på nytt och på nytt igen. Och bara då, när vi ger oss själva till honom, så kan vi ta emot när han ger sig själv till oss. Det är kärnan egentligen i det kristna lärjungaskapet, i efterföljelsen. Att överlämna sig till Gud är inte ett hotfullt krav, utan en oerhörd förmån. Och det blir tydligt också i den uppmaning som Paulus ger i Romarbrevet 12. Det är en förmaning, en uppmaning. Och typiskt nog så börjar han med ett därför. När Paulus förmanar så är han alltid väldigt noga med att ge en ordentlig grund. Och därför ska vi ta med några verser som i slutet av kapitel 11. Där den här grunden, en del av den här grunden finns. Nu är det ju så att också de verserna knyter an till någonting som tidigare sagt. Så är det ju, men någonstans måste man ju börja. Och jag kan bara notera eller nämna att det Paulus just då har talat om, det är hur Gud i sin barmhärtighet kommer att frälsa både judar och hedningar, trots att båda varit olydiga. Och när Paulus tänker på det här så kan han inget annat än brista ut i lovsång över Guds outransakliga vägar, som det står i en översättning, eller i flera översättningar faktiskt. Alltså Romarbrevet 11, vers 33, och så ett par verser i kapitel 12 också. Det står så här. En lovsång alltså till att börja med. Och sen en förmaning. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Vad finns det då för goda skäl att ge sig själv till Gud? Jo, Gud själv. Han är det goda skälet. Att han är den han är. Att han är så full av vishet och barmhärtighet. Att allting har sin källa och sitt mål i honom. Allting är av honom, genom honom och till honom. Och det gäller ju också vår frälsning. Den är av honom. När Paulus säger därför i 12:1 så syftar det nog både på det här som han nyss har sagt, men kanske också på hela Romarbrevet, som ju handlar om vad Gud i sin ofattbara vishet har gjort för oss genom Jesus Kristus. Det är därför det är så rätt och riktigt att vi ger oss själva till Gud. I grundtexten så talas det förresten inte om vår andliga gudstjänst, utan ordagrant om vår förnuftiga gudstjänst. Vår logiska gudstjänst är ordet. Alltså, när vi börjar inse vem Gud är och vad han har gjort för oss, då blir det naturligt, logiskt, att vi överlämnar oss till honom. Att frambära sig själv som en offergåva till honom som offrat sig själv först för oss i döden är det mest förnuftiga vi kan göra som mänskliga varelser. Skälen till att överlämna sig till Gud är alltså mycket goda. Att Gud är den han är, att han är full av vishet och barmhärtighet. Därför ber jag er vid Guds barmhärtighet att frambära er själva. Det finns inget hotfullt i det här, utom då förstås mot vårt gamla oberoende liv. Till sist några ord om förnyelsen av våra tankar, eller sinnets förnyelse som det ju heter i en del översättningar. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Allt är en fråga om vem vi vill likna, vad vi vill ta intryck av, vad som får forma oss. Använd inte världen som modell för era liv, kan man också översätta det här. Eller som det står i en engelsk översättning, om man då översätter det till svenska. Låt inte världen omkring er pressa in er i sin gjutform. Låt inte världen omkring er pressa in er i sin gjutform. Istället ska vi, som Paulus talar om tidigare i Romarbrevet i kapitel 8, vers 29, formas efter hans sons bild. Det är den form vi ska formas efter, Jesus Kristus. Och hur kan det ske? Jo, först genom att vi får det där nya, mjuka och formbara hjärtat som vi hörde att Hesekiel skrev om. Och sen så är det inte bara att, så att säga, låta det gå automatiskt och se, utan sen så handlar det också om att leva i en ständigt pågående förnyelse av våra tankar, våra sinnen. Eftersom vi ständigt och jämt är utsatta för ett tryck från världen, från den här gjutformen, med de tänkesätt och attityder och förhållningssätt och så vidare som finns där, så behöver vi hela tiden ett färskt inflöde av Guds ord och Guds ande. Det är bara då vi kan formas efter Jesu bild. Ett annat sätt att uttrycka det här, det är att tala som Ingemar Fager gjorde förra söndagen om vikten av att hålla törsten vid liv. Hur då? Jo, genom att dricka. Det är ju en av trons paradoxer, att ju mer vi dricker av Gud, desto törstigare blir vi. Desto mer längtar vi efter honom. Och då gäller det att hela tiden rensa så att vägen till källan inte växer igen. Vi människor har ju en förmåga, speciellt somliga av oss kanske då, att samla på saker. En del av oss är mer ekorrar än andra, och till sist så blir det bara för mycket av allt möjligt. Och under de semesterveckor som jag redan har haft då, så har jag ägnat en hel del tid åt att sortera och rensa bland mina grejer. Och det är mycket kvar att göra, så det är tur att det är lite semester till. Jag ska göra en del annat också, men i alla fall. Jag har ändå hunnit känna vad skönt det är att bli av med gammalt skräp. Och sånt som man inte längre behöver. Det ligger en befrielse i det. En befrielse som påminner om sinnets förnyelse. Också där handlar det ju till stor del om att göra sig av med gammalt skräp. Det kan vara gamla tankemönster, gamla invanda beteenden, låsningar av olika slag. Det kan vara gamla oförrätter som ligger och gnager. Det kan vara kritik och självanklagelser, missmod, Det kan vara obefogade skuldkänslor, rädslor av olika slag, med mera, med mera. Det kan också vara andligt skräp som behöver rensas ut. Till och med sånt som från början var gott och levande, men som har stelnat och blivit tomma vanor, tomma ord och fraser. Det handlar om att låta Gud befria oss från sånt som bara ligger och tar plats. Som hindrar det nya att komma in. Sånt som hindrar andens friska flöde i våra liv. Att bli befriade från allt som inte främjar livet. Men förnyelse handlar ju inte bara om att göra sig av med det gamla, utan det handlar ju också om, som sagt, att ta emot någonting nytt. Och alla bilder haltar, som bekant. Men när jag väl fått i ordning i sovrummet och i garderoberna, så kändes det väldigt gott att få leta ut ett par nya fräscha gardiner. De har inte kommit upp än, men de finns där. Och när vi rensar i våra liv så kommer Gud med nya fräscha tankar och känslor. Han fyller på av sin ande. Han fyller på med ny kärlek, ny glädje och ny frid. Och han ger oss nya perspektiv. Vi börjar se på saker och ting på ett nytt sätt. I ett nytt ljus. Och det stämmer med det som Paulus säger i Romarbrevet 12. Att resultatet av förnyelsen av våra tankar och sinnen som han talar om, det är att vi kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och då till sist är vi tillbaka i Hesekiel, kapitel 36. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud. Där har vi det. Kunna avgöra vad som är Guds vilja. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ett nytt hjärta och ett förnyat sinne, så att vi kan formas av Gud istället för att pressas in i världens gjutform. Och det börjar med att vi ger oss själva till Gud. Eller rättare sagt, det börjar med att han låter oss se lite grann av vem han är. För det är då det blir naturligt för oss att ge oss själva till honom. Ju mer vi lär känna honom, desto mer naturligt blir det att släppa taget och överlämna oss i hans händer. Ska vi be. Jesus, vi kommer till dig, du som är kärlekens källa och livets källa. Du som är full av vishet och barmhärtighet. Vi lämnar oss i dina händer. Hjälp oss att lägga åt sidan det som hindrar ditt liv att strömma genom oss. Gör oss levande i din kärlek och forma oss efter din vilja. Vi ber om förlåtelse för det vi felat och om helande för det som har gått sönder. Kom med din ande.